Are you still talking about Jeffrey Epstein?
This bill is a deal with the devil.
The mission didn't end with Charlie's life.
Obviously, Greenland should be part of the United States.
Turn the volume up!
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 735. Det är onsdag den 22 april och vi sänder direkt till er ifrån den amerikanska huvudstaden här i P1. Gina Lindberg, hej!
Hej, välkomna till Washington och mitt i centrala Washington. Vi är i korsningen 10:e gatan Pennsylvania Avenue, precis vid justitiedepartementet. Vi står in till justitiedepartementets stora entré. På andra sidan gatan, om vi vänder oss om, så ser vi FBI, federala polisen.
Mm. Roger Wilson, du är här. Vi har ju just klivit ur den busskur vi tog skydd för regnet från. Mm,
precis. Och jag vet inte, ska vi prata om vad vi står också invid här?
Det kan vi väl göra, eller så tar vi det lite senare.
Ja, alltså, ja. Tar det som en sån här cliffhanger,
ja,
idag. Men det känns skönt. Det slutade regna lagom till direktsändningen, som det brukar göra faktiskt.
Eftersom det är direktsändning får jag be er alla komma lite närmare, för att mikrofonsladden har fastnat i parkbänken som jag har ställt sändarväskan ifrån. Göran Eriksson, Svenska Dagbladets korrespondent. Hur är läget?
Det är bra, tack.
Mm. Ja. Beredd på en podd?
Nej, men jag ska göra mitt bästa. Jag vet inte, man poddar på. Det brukar väl gå bra, eller?
Ja, det brukar gå bra. Som Gina och Roger sa, vi står vid justitiedepartementet. Det här är en byggnad i ett slags blandad arkitektonisk stil mellan gammal klassisk grekisk och art deco. Greco deco kallar en del det. Och Gina, Roger var inne på det, men mer framträdande än någonting annat, det är ju en bild som hänger här på justitiedepartementet.
Det är en gigantisk banderoll, en stor väggbanderoll som hänger här precis ovanför entrén. Den är 1, 2, 3 våningar hög och det är en stor närbild på Donald Trump som just nu blickar ner på oss, en gråblå tonad närbild på Trump som har lite rynkade ögonbryn, följer den med blicken vart man än går i de här närmaste kvarteren, och så står det Make America Safe Again. Och det här är ju något speciellt, att de här jättebilderna på Trump har dykt upp på flera federala byggnader i stan. Så har det inte sett ut förut, utan möjligen varit amerikanska flaggor på byggnaderna, men inte närbilder på presidenten.
Det är en intressant notering du gör där, att de har fått till en Mona Lisa-blick på, ja, på Donald Trump, att den följer den när man förflyttar sig. Och vi ska som sagt prata mer om hur Trump har förändrat själva den här stadens utseende. Och så ska vi såklart prata om den senaste utvecklingen i Irankriget och vem som är mest pressad nu egentligen. Men jag tänkte att vi ska börja med kallduschen, kanske man kan säga, för Trump som kom igår i form av en ny mätning från AP om vad väljarna tycker om hans ekonomiska politik. För Gina, det här var ingen upplyftande läsning för presidenten.
Det här var några av de dystraste siffrorna som har kommit hittills för Donald Trump. Approval rating, alltså popularitetssiffrorna för hans ekonomiska politik, ligger enligt AP på 30%. Och då har de sjunkit jämfört med mars månad när de låg på 38%. Så att det här betyder att det även är en rätt stor andel republikanska väljare som visar, ja, mindre tilltro till hans ledarskap. Och det här är ju en enstaka mätning, ska vi säga. Men även när man tittar på den generella bilden, alltså när man jämför flera mätningar, så är ju trenden densamma. Att popularitetssiffrorna för Trump sjunker, och de har inte sjunkit drastiskt. De låg tidigare på 44-45, men nu har de gått ner först till 42 för en månad sedan. Nu ligger de på 40. Så att trenden är klart nedåtgående, och ekonomiska politiken är det som är mest bekymmersamt och sämst betyg.
Mm. Och på bara några veckor har Trump tappat ganska mycket i förtroende vad gäller ekonomin. Och nu, som sagt, Roger, 7 av 10 amerikaner är missnöjda med hur presidenten hanterar landets ekonomi. Men ekonomi, det skulle ju vara Trumps bästa gren.
Det skulle det vara. Man har ju försökt från Trump-administrationen att plugga meddelanden om skatteåterbäring, att folk ska kunna se redan nu på sina deklarationer att de ska få mer tillbaka i plånboken. Men rent generellt så är det ju oroliga tider. Vi tittar på bensinpriset, vi tittar på riskerna för en global lågkonjunktur om stoppet för oljeexporten genom Hormuzsundet fortsätter. Och många amerikaner är också ganska tror ju också att den här konflikten mellan Iran och USA kommer att fortsätta. Men sen finns det förstås de som tycker att Trump är toppen för ekonomin. Tittar man på börsen så slås det ju rekord då och då. Där har man till och med också börjat skriva artiklar om nu att varför finansmarknaden är så obekymrade. Vanligt folk tittar på plånboken, det är jobbigt. Finansmarknaden är betydligt mer optimistiska och tror väl också på att Trump kommer att fixa det här, eller om någonting skulle gå helt snett ändå kompensera finans- och aktiemarknaden.
Jag såg att finansminister Scott Bessent sa så sent som i morse att han är mycket optimistisk. Men det är en inställning han inte delar med större delen av det amerikanska folket. Alltså, utöver kriget i Iran, som ju förstås påverkar ekonomin, så är ju alla fokuserade på mellanårsvalet i höst, som kommer att avgöra om republikanerna behåller makten i kongressen. Göran Eriksson som är med oss, som är Svenska Dagbladets korrespondent här i Washington. Hur tror du att det här med ekonomin påverkar Trump och republikanerna i valet i höst?
Ja, det är väl inte rocket science att säga att det kommer att vara dåligt för Trump om det här fortsätter. Och kanske borde finansmarknaderna tänka lite på vad vanligt folk tycker. För det här, det är ju så här, Trump vann ju valet 2024. Då vann han ju på att ett starkt förtroende för ekonomin. Det har han tappat nu. Och det gör naturligtvis att det kommer bli, jag tror inte att han kan snacka sig ur det här heller, för att han har ett lägre förtroende, som Gina sa. Folk tror inte på hans ekonomiska budskap längre, så det kommer vara svårt att göra som Trump brukar göra, att liksom bara med retorik hävda att det här går bra. Jag tror att han är tvungen att avsluta, hitta ett någon sorts avslut på kriget i Iran och få ner bensinpriserna, få lindra den här the pain at the pump, smärtan vid macken kanske på svenska. Annars så det ser väldigt dystert ut.
De här senaste veckorna så har det kommit en rad rapporter i medierna här i USA om att strateger inom det republikanska partiet är väldigt stressade nu över Trumps spretiga kommunikation. De vill att presidenten ska prata om just det som Göran är inne på, om skattesänkningar, om olika ekonomiska framgångar, inte om krig, om bråk med påven, om AI-genererade Jesusbilder och allt det här andra som Trump håller på med. Gina, är Trump för yvig för det republikanska partiets bästa?
Ja, det är ju många inom partiet som tycker det och som faktiskt har börjat tala om det på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Nämligen att just den här mängden av budskap, utspel, att han har svårt att hålla sig till the message track utan börjar prata om allt möjligt annat när han är ute och egentligen ska tala om skattepolitiken och den ekonomiska politiken, att det blir bekymmersamt för partiet. Och det märks ju, jag menar, han älskar ju att hålla tal. Och det är ju sällan hans tal klockar på mindre än en timme. Och då täcker han tar upp gamla oförrätter, han tar upp sina favoritämnen. Han kommer gärna in på konflikter med olika motståndare, allt ifrån domstolar till politiska motståndare till vad han tycker om medier och annat. Och de strategerna inom partiet skulle ju vilja att han höll sig väldigt strikt just nu till ett utpräglat ekonomiskt politiskt budskap.
Men Roger, kan det vara en styrka också det här att han är så yvig i sina uttalanden?
Ja, han vinner ju varje nyhetscykel fortfarande. Det är väldigt svårt för oppositionen att föra fram någon egen politik, utan allting blir ju reaktivt på Donald Trump, och då blir ju också mellanårsvalet en folkomröstning om Donald Trump, och det brukar ju fungera ganska bra för Trump ibland. Men det är ju någonting med kommunikationen och yvigheten som fungerar väldigt bra i medvind, men där just under när motvinden sätter in så blir det ibland ganska konstiga saker som händer. Det såg vi under covid-pandemin, och vi har också sett det nu under Iran, alltså den här Iran-konflikten, alltså den här mängden av ibland motsägelsefulla budskap som kommer ut via Truth Social från Donald Trump. Det förvirrar och ger ju inte heller den här känslan av stabilitet och medvetenhet, utan snarare det motsatta.
Men Göran, det kommer ju väldigt sällan mätningar som visar att Trump ökar i popularitet eller att väljarna tycker att hans politik bedrivs på ett jättebra sätt. Tror du att Trump kommer bli mer fokuserad och stringent ju närmare mellanårsvalet vi kommer?
Nej, det tror jag inte faktiskt. Det här är ju nästan en evig diskussion. Hela hans karriär präglas av att folk runt omkring honom har försökt få honom att hålla sig on track. Men han skulle väl själv säga, kolla på mina resultat. Alltså det finns ju en del av hans förklaring till hans framgång som Roger är inne på. Han dominerar fullständigt den politiska scenen genom, oavsett vad han talar om, så är det alltid nyheter. Och det är klart att det har värde också. Som jag var inne på tidigare, jag vet inte om han skulle vara så effektiv som ekonomisk kommunikatör längre, eftersom folk inte längre tror på vad han säger. Så att,
och Trump hänvisar ofta till sin popularitet inom MAGA-rörelsen. Och där redovisar man ju också i opinionsmätningen när republikaner för sig och definierar sig som MAGA för sig. Just för att se hur den där MAGA-kärnan fortfarande ändå visar upp ett högt förtroende för Trump. Men frågan är ju då också, man får ändå titta på totalen. För frågan är ju hur många som definierar sig idag då som MAGA eller republikaner eller independent. Och där har man ju sett att andelen oberoende väljare till exempel har ökat i vissa undersökningar. Så att det sker omfördelningar mellan de olika grupperna.
Det är intressant det här, du kommer in på just MAGA-väljarna där han brukar ha högt förtroende. För en jobbig grej som pågår just nu för Trump, det är ju alla de MAGA-profiler som tar avstånd ifrån Trump på grund av kriget i Iran. Det skulle ju vara America First, inte nya krig i Mellanöstern, säger de. Och nu går, häromdagen var det, Trumps gamla allierade Tucker Carlson, som ju är en av de absolut mest lojala trumpisterna tidigare. Han går nu så långt som att be om ursäkt för att han hjälpte Donald Trump bli vald. Vi kan lyssna.
You and me and millions of people like us are the reason this is happening right now.
Yes.
So I do think it's like a moment to wrestle with our own consciences. You know, we'll be tormented by it for a long time. I will be. And I want to say I'm sorry for misleading people. It was not intentional. That's all I'll say.
Ja, det här är ett tillfälle för självrannsakan och Tucker Carlson vill be om ursäkt, säger han i sin podd. Du, Gina, Tucker Carlson, det är ju en tung spelare. Hur hårt är ett sånt här tydligt avståndstagande och också en ursäkt? Hur tungt är det för Trump?
Det är ju en smärre jordbävning inom MAGA-rörelsen. Samtidigt har ju inte Tucker Carlson samma position som han hade tidigare. När han var det här riktiga vallokomotivet för Trump och talade på partikonventet i Milwaukee när Roger och jag var där i publikhavet och de stod upp och jublade över Tucker Carlson. Han var ju superpopulär. Men när han förlorade platsen på Fox News och gick över till att bli en mer oberoende egen programledare så har ju hans tittar skaror och hans publikföljare minskat. Men han är fortfarande en tung röst i den här rörelsen. Och att ha gått från att ha varit en av huvudtalarna på partikonventet, en av Trumps rådgivare faktiskt, till att nu säga jag ber om ursäkt, jag har vilselett er. Det är en riktigt stor förändring och något som verkligen uppmärksammas i MAGA-kretsar.
Låt oss spekulera lite, Roger. Varför gör Tucker Carlson så här?
Det finns lite olika skäl. Dels så tänker jag att det är, alltså, vem är störst här för MAGA-väljarna? Är det Trump eller Tucker Carlson? Jag tror ändå att Trump slår Tucker Carlson i popularitet. Det liksom har varit synergin mellan dem som varit enormt framgångsrik. Jag var ju på ett sånt här, han hade ju en valturné genom USA. Jag var ju på premiären i Phoenix till exempel, där han då framträdde. Men det är klart att det här är anmärkningsvärt. Men Tucker Carlson har ju också då väldigt bestämda åsikter kring Israels roll i amerikansk utrikespolitik. Han har anklagat för antisemitism. Han är ju också, man får väl också kalla honom ryssvänlig när det gäller konflikten i Ukraina. Så det finns ju alltid en mängd olika drivkrafter bakom Tucker Carlson. Men en del tror jag också faktiskt handlar om att en del av de här MAGA-profilerna känner sig lite förrådda. Alltså att deras varumärken också urholkas när de har drivit en linje, sagt att Trump ska genomföra det här och så blir det tvärtom. Men hur det än är så blir det uppmärksamhet i alla fall, och det är ju det viktigaste för de här profilerna.
Det här skulle ju inte vara en podd om amerikansk politik om jag inte frågade, är det här ett sätt för Tucker Carlson att positionera sig inför en eventuell kampanj 2028?
Ja, det kan det väl vara. Jag kan inte se in i hans hjärna, men det är väl mycket möjligt. Han är en av dem som nämns i alla fall. Men jag tycker det är intressant vad den här debatten om kriget i Iran inom MAGA visar. Den belyser någonting som inte jag har sett tidigare. Det är en sorts skiktning mellan MAGA-elit och vanligt MAGA-folk. För att det förefaller, om man tittar på mätningen, som att vanlig MAGA-väljare har inga problem med att kriga utomlands, vilket jag lite naivt kanske hade trott, att man hade tröttnat på att skicka sina söner och döttrar för att dö i Mellanöstern. Men så verkar det inte vara. Det är inget problem. Och så är det inte så många som har dött heller. Men det kan ju vara Medan de här profilerna är ju som Roger säger, de förefaller ju kränkta. De har verkligen trott på det här budskapet och det har varit viktigt för dem. Jag tror att det finns någon sorts äkta upprördhet i det här också. Jag tror inte bara att det är spel, för det här kommer ju kosta dem en hel del också. Det är inte bara, visst det är uppmärksamhet, men det är också bli dömd som illojal och low IQ har jag för mig. Alla är dumma i huvudet enligt Trump, något han har skrivit på Truth Social.
Du var inne på Irankriget och det spelar ju väldigt stor roll nu för vad de här opinionsbildarna tycker. Och Gina, om vi går in på kriget då. Vapenvilan är förlängd trots att Trump igår i en uppmärksammad intervju sa att han inte ville förlänga den. Men samtidigt sa han att han hade hur mycket tid som helst. Alltså man undrar, vet man hur länge den här är förlängd? Det kommer mycket olika uppgifter, Gina.
Just nu när vi sänder det här så finns det ingen tidsram. Det är mycket möjligt att det kommer en sån senare. Men i det här läget har ju Trump skaffat sig mer, han har köpt mer tid och han har fått mer flexibilitet på det här sättet genom att flytta gränsen för vapenvilan. Och det finns ju, det som är positivt ur hans synvinkel är just att han har skaffat sig mer manöverutrymme, men det finns också risker med den här strategin och en av de riskerna är just att han ses som att hans ord inte går att lita på, att hans hot inte betyder någonting, för att han sa ju också igår i den här intervjun att han var beredd att bomba och så har alltså inte blivit.
Mm. Roger, var skulle du säga att vi befinner oss då? Har några förhandlingar återupptagits?
Nej, visst, vi väntar väl på att de på något sätt ska återupptas. Men under vilka former, under vilka villkor från Iran och från USA, väldigt oklart. Och vi står ju i ett stiltje. Men där man väl också kan säga att vi har ju inte sett en ökad, alltså fortfarande USA inte förverkligat Trumps hot om bombningar. Och det är ju inte så heller att Iran har sänkt något fartyg i Hormuzsundet. Alltså någonstans är det ju en terrorbalans som finns och som där det väger lite grann, men där ingen tar det avgörande steget mot någonting som skulle kunna få katastrofala följder.
Göran, har Donald Trump kontroll över situationen?
Det är inte mitt intryck att han har riktigt, eller det kan han ju inte ha eftersom han har en motpart som han inte har makt över i det här läget. Man får intryck av att han improviserar. Det är väl också en del av i och för sig Trumps retorik och Trumps stil. Han säger emot sig själv två gånger om dagen ungefär. Han backar, han hotar och så. Så det ger ju inte intryck av kontroll. Det kan ju finnas en strategi där i också som är just att bete sig på det oförutsägbara sättet. Men att ha kontroll, nej, det är jag inte beredd att skriva under på att han har. Det får stå för dig.
Det var en fråga. Roger, USAs mål med kriget, det har ju, som vi har pratat om, skiftat en hel del. Har de klarnat på något sätt när vi går in i den här förlängda vapenvilan?
Ja, man håller sig ju mer och mer stringent, och med man menar jag väl Vance och Trump, till kärnvapenhotet, alltså att Iran inte ska få skaffa kärnvapen. Men vad innebär det då i praktiken? Hur länge ska man inte kunna, ska man överhuvudtaget få lov att anrika uran? Hur långt, länge ska det stoppet vara och vad ska hända med det anrikade uran som redan finns i Iran? Det där är ju följdfrågor som ingen kan besvara riktigt, och det är väl det som förhandlingarna kommer gå ut på. Men från Trump och USAs sida så är det ju väldigt tydligt att man skulle vilja se ett totalförbud och att det där anrikade uranet som redan finns ska lämna Iran.
Ni som lyssnar på direktsändningen i P1, ni lyssnar på USA-podden som kommer till er ifrån korsningen av 10:e gatan och Pennsylvania Avenue, alltså precis vid huvudingången till det amerikanska justitiedepartementet. Klockan är snart 6:55. Om vi går vidare i Iran, Gina, en central del för amerikanerna är ju att Iran då inte ska få ha kärnvapen. Man vill ha någon slags garanti för det. Kritiker påpekar ju att det här kärnenergiavtalet med Iran som ju skulle förhindra just det, och det fanns ju tidigare och det rev Trump upp under sin första mandatperiod. Alltså har de som kritiserar Trump, har de någon poäng i att det fanns ett rätt bra alternativ redan som det var?
Ja, det fanns definitivt ett avtal redan som det var, och det valde ju Trump att riva upp. Trump menar ju att det avtalet inte var tillräckligt skarpt, och då skjuter han in sig på två saker. Dels att avtalet hade en bortre gräns, alltså det var tidsbegränsat, och han hävdar att då skjuter man bara problemet framför sig, att man stoppar inte Irans möjligheter att skaffa kärnvapen, utan man bara skjuter frågan framåt och försenar det. Det är det ena. Och det andra är det här med ballistiska robotar, att det inte reglerar Irans missilprogram. Och det menar Trump är helt centralt, för att om man inte reglerar det eller stoppar det, då finns möjligheten framöver att leverera de här eventuella framtida kärnvapnen. Så han vill ha ett mycket skarpare avtal, och tycker ju att det avtal som Obama var med och förhandlade fram är värdelöst. De bedömare som tittar på det här, många av dem har ju en annan synpunkt. Mm.
Göran, Obama, som det var ju hans gäng som förhandlade fram det, och de satt ju i flera år, 2 till 3 år tog ju det här. Alltså, kommer det kunna gå så där snabbt som Trump vill?
Nej, det tror jag inte. Det skulle gå så snabbt som man vill, skulle det här redan vara klart. Så det tror jag inte, och Iranien är ju världsberömda för att förhandla länge och dra ut på förhandlingar och så. Men jag tror att man valde den här vägen nu, att förlänga vapenvilan, för att man hoppades att det är ett snabbare sätt att komma fram till något avslut än att sätta igång den här massiva bombkampanjen som man har hotat med. Om man har rätt är det svårt att säga. Det är klart att ett krig, fortsatt militära aktioner där, det är ju oöverskådligt, man vet inte när det tar slut, men iranierna har ju i en sån här förhandling, så finns ju en skillnad mellan en demokrati och en diktatur, och det är ju, Trump har ju det här mellanårsvalet, han måste på något vis hålla väljarna på gott humör. Det är ett problem som man inte har i Iran. Så om man bara tittar på den faktorn, så borde Iran kunna ha mer smärttålighet än vad Trump har.
Roger, om vi tittar på de som sitter vid förhandlingsbordet, alltså som gör det när det blir skarpt läge sen, då har ju USA tre icke-diplomater. Det är affärsmannen Steve Witkoff, det är hans Trumps svärson Jared Kushner, och så är det ju vicepresidenten J.D. Vance, som ju faktiskt inte har särskilt lång politisk erfarenhet. Är det här ett tillräckligt starkt diplomatiskt gäng?
Ja, alltså Kushner och Witkoff har ju med varierande framgång varit inblandade i en rad olika förhandlingar. Men J.D. Vance, alltså det görs ju ganska stor affär i amerikanska medier om att han hamnar, att liksom det absurda är att han hamnar där, trots att han verkar ha varit den i regeringen och i kretsen närmast Trump som varit mest skeptisk till en militär insats i Iran. Men han är ju också där för att vara det direkta språkröret med direkt kontakt till Donald Trump. Eftersom Donald Trump är så otroligt aktiv i sociala medier med alla sina omväxlande bud om vad han vill att förhandlingen ska sluta, så behövs det också någon som är tung och har en central position. Sen kan man ju tycka att det är intressant att Donald Trump och utrikesminister Marco Rubio går på en wrestlingmatch mitt medan J.D. Vance förhandlar i Pakistan. Men så ser det ut just nu, och han har en otacksam och svår uppgift framför sig. Men jag känner mer och mer att han är liksom Trumps högra hand i den här förhandlingen. Han är ställföreträdande Trump.
Göran, hur bedömer du den amerikanska förhandlingsdelegationen?
Det är svårt att säga, men det är klart som Roger är inne på, att J.D. Vance, som är egentligen motståndare till kriget, ska förhandla, är ju ganska udda position för honom. Det är han som då ska hota med att om ni inte skriver på här så kommer vi att bombas under ert land. Och han vill inte ens ha ett krig överhuvudtaget. Så det kanske blir lite svårt att tro på för iranierna. Samtidigt så gör han ju förmodligen vad Trump säger. Men vad gäller Witkoff och Kushner, så har ju de förhandlade före kriget. Och avbröt den förhandlingen och utlöste i princip kriget. Det gör väl också att förtroendet hos iranierna för deras ord och för deras sätt att förhandla är förmodligen ganska lågt. Så att, jag vet, det är svårt att säga. Jag tror i och för sig att det är strukturella faktorer snarare än personer som avgör hur det här kommer att sluta. Det vill säga, man värderar varandras styrkor och hur mycket kan de skadas på olika sätt, snarare än personerna. Men personerna känns inte ideala för uppdraget, nej.
Om vi tittar på militära styrkorna då, Jinna, just nu råder ju vapenvila, men varken Iran eller USA har ju på något sätt lovat att aldrig mer använda de väpnade styrkor de har. Alltså hur ser USAs strategi och vad har de för någonting på plats just nu om det skulle bli återupptagna strider?
De har ju fortsatt förstärka militärt så att de behåller ju det hotet. Och det som USA gör och som Vita huset gör, det är att sätta press på Iran på tre olika sätt just nu. Det är dels det här militära hotet som finns kvar i bakgrunden och som Trump återkommer till gång på gång och säger att om det inte blir ett avtal, om Iran inte går med på våra villkor, då kommer vi bomba. Och han har ju tidigare pratat om att förgöra en civilisation. Så det militära hotet finns där och det finns kvar. Det andra är det ekonomiska hotet, och där är ju blockaden av de iranska hamnarna en bärande del, för att då kan man sätta stopp för Irans möjligheter att tjäna pengar på sin olja. Och det ekonomiska hotet kommer man säkert trappa upp nu. Där ser vi ju signaler från Vita huset om att man på olika sätt kommer att inte bara ägna sig åt den här blockaden utan också införa andra former av sanktioner. Och det tredje är den diplomatiska pressen. Där är det ju extraordinärt osäkert just nu. Vi har ju ingen aning om, kommer de här samtalen igång överhuvudtaget? Ska J.D. Vance åka till Islamabad? Han har varit på väg nu i tre dagar. Han har ännu inte lämnat Washington. Vilka samtal är det som pågår bakom kulisserna? Det är ju någon form av kontakter som ändå finns där. Hur går det med dem? Stora frågetecken kring de diplomatiska försöken just nu. Mm.
Då tänkte jag att vi ska prata om själva staden, Washington DC och Donald Trump. För Trump har ju kanske som ingen annan satt sin prägel på huvudstaden, i alla fall den här mandatperioden. Jinna, du får inte resten av tiden. Jag vet att du skulle vilja ha det till att beskriva din hemstad. Men vad är det för Washington just nu? Jag själv reagerade rätt mycket över hur enormt stora avspärrningarna är kring Vita huset just nu.
Ja, men det är ett förändrat landskap på väldigt många sätt. Rent politiskt förstås, med en president i Vita huset som en majoritet i den här stan ogillar kraftigt. Över 90% röstar på demokraterna här. Men det syns ju också i stadsbilden. Vi står här nedanför den här Trump-vepan på justitiedepartementet. Liknande bilder, stora väggbanderoller sitter på arbetsmarknadsdepartementet och jordbruksdepartementet bland annat. Det är nationalgardister, soldater som patrullerar i hela stan, över 2000. Och de finns kvar här på obestämd framtid efter ett beslut från Donald Trump. Och också stora förändringar, en stor byggarbetsplats i Vita husets trädgård där man har rivit östra flygeln och håller på och bygger, hoppas Trump i alla fall, en stor festsal, ballroom. Och andra monument som planeras i Trumps ära och under hans namn.
Göran, det verkar viktigt för Trump att han ska synas, att hans ansikte finns runt om här i stan just nu.
Nej, det är fake news. Det är inte. Ja, det är uppenbart viktigt. Nu ser vi inte. Jag skulle vilja passa på att slå ett slag för Trumps humor här, eller komedin i det här. Vi ser inte Kennedy Center här, men det ligger någon kilometer härifrån. Och om man tänker det oerhörda, om man tar en amerikansk ikon som John F. Kennedy och man vill döpa om huset som finns till hans ära, så man sätter inte sitt namn under eller bakom, eller man sätter det framför och monterar det ovanför John F. Kennedy. Det är ju någonstans, jag vet inte om Trump ser hur man är, men det är ju en komedi någonstans. Så någonstans sitter ju de som kom på det här och skrattar ihjäl sig åt reaktionerna som det här väcker. Fräckheten är ju fantastisk.
Trump har ju, förutom det ni har nämnt, också väldigt långtgångna planer på en triumfbåge i stan. Och så här sa hans presssekreterare Caroline Leavitt häromdagen.
As you know, this year we celebrate America's 250th birthday. In honor of this historic occasion, President Trump and the Department of Interior will submit plans for the United States Triumphal Arch, which will be an architectural masterpiece to celebrate our history right here in Washington, D.C. This is a rendering of the arch for you. Thank you, Peter.
Ja, Trump själv har ju sagt att den här triumfbågen ska vara mycket bättre än alla andra triumfbågar i världen, inklusive den mest ikoniska, den i Paris. Roger, hur kommer den här se ut när den är klar?
Den kommer att vara väldigt hög, 250 fot då, eftersom det är 250-årsjubileum, alltså 76 meter hög. Den kommer att vara belägen i vad som nu är en rondell mellan krigskyrkogården i Arlington och Lincoln-monumentet, och kommer troligtvis också att dominera stadsbilden eller den vy. Tanken var att man ska kunna se mellan de här två platserna, och symboliken ska finnas där mellan Lincoln och folk som har mist sina liv i krig och liknande. Nu kommer Trump att finnas mitt emellan där, och också på ett sätt också kanske ett monument som hyllar krig och strider, hävdar en del. Sen är det mycket guld förstås. Det kommer finnas i de skisser som finns nu, så finns det alltså en frihetsgudinne liknande ängel högst upp, omgiven av två stycken örnar, och sen ska det också finnas lejon. Där har en del kommenterat att lejon är inte en del av den naturliga faunan i USA, som man skulle vilja ersätta det kanske med djur som är mer, som finns i Nordamerika. Vi ska se om vi tar en liten paus mellan.
Det är brandbilen.
Och sen toppar man det här med till exempel då texten One Nation Under God från den amerikanska trohetseden, på tal om den kristna nationalismen som ju frodas starkt i Trump-administrationen som har valt det citatet, men också Liberty and Justice for All ska det också stå på den. Men mycket guld och en del tveksamhet kring lejonen.
Mm, men änglar, de finns, det vet vi, så att de blir kvar. Gina, varför just en triumfbåge då?
Därför att Paris har en, och Trump vill ha en som är mycket större. Den i Paris är väl 50 meter, va? Och den här skulle vara, vad sa du Roger?
76.
Han var i Paris och blev väldigt imponerad av L'Arc de Triomphe och Champs-Élysées och militärparaden där. Och införde ju en militärparad här i Washington, och har också pratat länge om att han ville ha just en triumfbåge. Och det ska vara för att hedra 250-årsjubileet av USA, men det är ju också en manifestation av Trump. Även om det kanske inte kommer stå Trump på just den här Trump-bågen, så är det ju, den ses ju som en väldigt trumpisk visuell manifestation av hans makt. Och det har ju varit vilda diskussioner här i Washington om detta, för att det är ju dels den här linjen mellan Lincoln och Arlington, att den mer ska symbolisera försoning. Och en triumfbåge mer står för någon sorts seger i ett krig, traditionellt. Att det där helt enkelt skär sig mot det som man vill förmedla med monumenten i Washington. Det finns ju monument här över en massa krig, men de kallas för minnesmonument, inte segermonument. Så att där finns en skillnad.
Göran, ett annat bygge, jag menar triumfbågen har ju inte börjat byggas än, men ett bygge som har börjat byggas men som jag uppfattar det står still nu, det är ju den stora festsalen som ska ligga där Östra flygeln ju stod tidigare som Trump rev. Varför står det stilla?
Därför att det har fastnat i en massa olika rättsprocesser. Det kommer nya domslut typ varje dag. Någon domare säger att ni får inte bygga. Sen kommer en ny som säger att ni kan bygga medan vi håller på att utreda om ni kan bygga. Och sen stoppas det igen. Så att det har väl helt enkelt fastnat i rättsapparaten. Det är, på något vis är det också en illustration. Det liknar rätt mycket vad den här administrationen gör med hela USA. Man driver någonting väldigt hårt. Man river någonting utan att ha riktigt koll på om man får det. Sen överklagas det, eller blir anmäls, och sen blir det en överklagan. Och sen, men under tiden så pågår hela tiden någon sorts process, och den östra flygen kommer aldrig tillbaka förstås. Så är det. Och det är väl lite vad folk säger om Trump-kritikerna säger. Det kommer aldrig gå att återställa USA heller efter det de har gjort.
Ja, men tanken är ju att det här också ska finnas just för 250-årsjubileet, och att det också ska på något vis hinna stå klart tills det. Vi får väl se. Det finns ju också planer på en statypark vid Potomac-floden, och den verkar inte heller ha kommit så långt vad jag har läst. Alltså det är, folk har liksom kommit in med förslag men inte fått dem klirade. Så att ja, det verkar vara optimistiska planer. Jag menar, den här festsalen ska väl också vara klar i alla fall innan Trump lämnar sitt presidentskap. Så att vi får se hur mycket hantverkare han får hjälp av.
Gina, snart kanske det är dags att kolla om det kommer någon flash, om det är en stor brand här i DC's innerstad.
Ja, men det är många brandbilar, men det är inte president motorcaden, för då vet man, då är det ungefär 30 fordon och det här har väl hittills varit typ 5, så att det är inte Trump i alla fall.
Du var inne på nationalgardet och soldaterna som är här. Efter stormningen av Kapitolium i januari 2021, då stationerades det ut väldigt mycket soldater i Washington. Nu är det ju också mycket soldater, men vad gör de? För de står ju mest bara och hänger, som jag har sett.
De är här för att få ner kriminaliteten enligt Trump och för att göra Washington vackrare. Och det har ju lett till att de inte bara patrullerar gatorna för att se till att det är säkert, utan de går också runt och plockar skräp i parkerna. De har tagit bort graffiti på hus bland annat. Det där är ju inte vad nationalgardet brukar användas till. Och nu har de varit här i stan i 8 månader och det finns ingen bortre gräns för deras insats här. Och det är den längsta inrikes National Guard-placeringen i USA i modern tid, utan att det har varit naturkatastrof eller Katrina eller stora översvämningar. Så att det är ju något oklart vad det akuta behovet är i Washington. Och det har också börjat komma kritik från, för de här soldaterna som är här, de kommer ju från West Virginia och andra delstater. Att guvernörerna i de delstaterna har börjat säga, om de ska plocka skräp och göra stan vacker, då har vi liknande behov hemma i West Virginia. De kunde behövas där. Så att det börjar komma kritik även från republikanska led mot detta.
Göran, vad tycker Washingtonborna då om de här soldaterna som går runt på gatorna?
De jag har pratat med tycker inte om det. Och det är väl, som vi var inne på, det Washington är ju en liberal enklav i USA. De flesta, nästan alla här, är demokrater. Demokrater tror jag, om jag är fördomsfull, gillar inte tanken på att ha militärer på gatorna. Så att, sen är det väl också många här som inte alls känner igen sig i Trumps. Trump beskriver det som att han räddade den här staden. Förut gick det inte att gå ut. Man kunde inte gå på en restaurang här i stan innan han skickade ut den här. Och jag har bott här i 3-4 år innan han gjorde det och gick på restaurang ibland ganska ofta och var inte direkt rädd, så att det är väl lite grann, man gillar inte heller det här sättet han talar om stan.
Gina, alltså vad uppfattar du att människor du pratar med i Washington tycker om både soldaterna men också om den här nya statsbilden som Trump har skapat?
Den är provocerande för väldigt många i Washington. Jag upplever precis som Göran att väldigt många som bor här tycker att det är provocerande med nationalgardet, även om de mest går runt och inte på något sätt är hotfulla eller visar vapen eller så är det ändå en militarisering av stadsbilden. Och det här som vi står in till med veperna med Trumps ansikte, det är ju något som provocerar något enormt. När jag var här just vid här justitiedepartementet häromdagen för att prata med folk om vad de tyckte om de här banderollerna, så cyklade det förbi en kille som bara ropade välkommen till Nordkorea, så att de jämför med auktoritära stater och att det är den typen av estetik som avspeglas i på byggnader runt om i stan. Och det här är ju också någon sorts, jag menar, förutom att det är en politisk manifestation, så är det också en sorts varumärkesbyggande som man känner igen från Trumps hela karriär, att det är så här han har gjort. Han har satt sitt namn på byggnader och på produkter.
Roger, det var en hel del prat tidigare om att allt som var woke, alltså politiskt korrekt, skulle rensas bort. Till exempel från museerna som ligger här nere längs The Mall, som är den här stora parkområdet mellan Lincoln-monumentet och kongressen. Om man går in på de här pampiga museerna, märks det av? Är allt woke-igt bortrensat?
Nej, det är det inte. Den där processen gick lite i stå under hösten. Sen i januari var det hårda tag igen om man ville att chefen för Smithsonian skulle lämna in de här detaljerade rapporterna kring dels till exempel vad det fanns för texter på utställningarna på väggar och liknande, men också vilka planer man hade nu inför jubileumsåret. Och efter lite krångel så tror jag man fick in dem. Nu får vi se vad nästa steg blir. De största ingreppen eller de mest uppmärksammade förändringarna har ju varit att man på 2 museer har tagit bort formuleringar kring att Donald Trump ställs inför riksrätt 2 gånger under sin första period som president. Det gjorde man först på det African American Museum, här, det historiska museet, och sen även på Nationalgalleriet, alltså på Porträttgalleriet. där tog man också bort en formulering. Då sa man också att det var kanske ett led i att man i stort skulle korta ner texterna, eftersom många uppmärksammade att det stod ju på Clintons presentation, Bill Clintons presentation vid hans porträtt, att han hade ställt sin för riksrätt. Nu är den utställningen stängd och den ska öppna senare i månaden, tror jag. Så får vi se om det är en ny kortare presentationsform och jämföra Clinton och Trumps olika presentationer. Vi var där och tittade igår ju inför den stängda dörren då in till presidentutställningen. Men då såg jag i alla fall att den här HBTQ-utställningen kring Stonewall-upproret, eller utställningen, finns ett konstverk där som handlar om Stonewall-upproret i New York, starten för HBTQ-kampen på många sätt i USA. Och det står fortfarande kvar, och det är också det första som möter en när man lämnar den här presidentutställningen. Så det är ju en intressant kontrast där, tänker jag, mellan en historia där i alla fall Trump-administrationen vill ta bort T-et och själva presidenthistorien.
Göran, när det här blev känt att man skulle ta bort det politiskt korrekta från museerna, då blev ju kulturvärlden mycket upprört och kritiken var ju stor. Har den tystnat nu?
Jag hör inte så mycket av det. Det kanske är som Roger har sagt att det har avstannat lite det projektet. Annars är det ju att skriva om historien är ju någonting ganska oerhört, tycker jag. Och en del av de sakerna som då man vill tona ner är beskrivning av slaveriet i USA. Det är svårt att... Jag vet inte. Jag tycker det kanske inte är en statlig uppgift att lägga det till rätta så att det passar med den sittande presidentens åsikter i frågan. Men, ja.
Gina, vi har ju pratat om det tidigare, men någonting som är ju otroligt synligt när man går uppe vid Vita huset, det är ju just det här Black Lives Matter Plaza som ja, målades upp, eller vad man säger, efter BLM-protesterna och som är borta. Berätta lite om det, för det var ju en ganska stor sak här i Washington.
Väldigt stor sak här i Washington, och det var ju många Washingtonbor som verkligen var för det här projektet. Och det kom till, precis som du sa, efter Black Lives Matter-rörelsen och protesterna, när man gjorde en gatuläggning, alltså en stenläggning i gatan med gula stenar i den svarta asfalten som formade bokstäverna Black Lives Matter. Och det gjorde man på gatan precis framför Vita huset. Då var det Biden som var president. Och folk firade här i Washington när den där invigdes och borgmästaren var här och klippte band och så. Det var en av de första sakerna som Trump reagerade på när han flyttade tillbaka in i Vita huset. Han gillade inte detta och tyckte att det var en politisering av kvarteren utanför Vita huset. Han hade ju ingen makt över det, men republikanerna i kongressen hotade att dra in federala bidrag till Washington. Och Washington är en ganska fattig stad som har behov av de här federala bidragen. Så att den demokratiska svarta borgmästaren här i stan, hon böjde sig direkt. Det blev inte ens någon diskussion. Utan en tidig morgon så hörde man bara borrarna utanför Vita huset, och då var gatuarbetarna på plats och tog bort den här gula stenläggningen på ett par dygn. Och det väckte ju väldigt, väldigt upprörda känslor bland Washingtonbor. Men republikanerna i kongressen har hyllat det här och tyckte att det var en felaktig politisering av gatubilden.
Nu hoppas jag ni ser att det är den stränga blicken som programledaren har satt på sig nu. För att jag ger er 15 sekunder var till Kan inte släppa. Vad har du inte kunnat släppa, Roger?
Fortsättning på förra podden. Cash Patel har nu stämt The Atlantic på 250 miljoner dollar för ärekränkning.
Det gick snabbt. Alltså både stämningen och för dig.
En hel del stavfel var ju då mainstream-pressens svar också på att han kan inte ens stava när han skriver om stämningsansökan, var deras svar.
Göran Eriksson, vad kan du inte släppa?
Jag kan inte släppa att Donald Trump ska gå på Vita husets presskårsmiddag på lördag. Han har vägrat gå dit tidigare som president. Och jag tittar lite på gamla. Jag kan förstå varför. För 2018 så inledde värdinnan och komikern med att säga: ja, vi gör som en porrstjärna som ska ha sex med Donald Trump. Låt oss få det här överstökat.
Man tror att Gina ska få säga en kan inte släppa, men det får hon inte, för tiden är slut. Så kan det bli direktsändning. Gina Lindberg, Roger Wilson, Göran Eriksson, Victor Mattsson, producent. Jag heter Sara Stenholm.